Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och nu sitter jag i studion alldeles själv. För det beror på att jag ska ringa upp en person som tidigare bodde i Tyresö när han var ung. Sen bodde han i Haninge så han kunde ta sig hit. Men nu bor han i Ystad, så då gör vi en telefonintervju. Och personen jag ska intervjua, han heter Johan Romin. Ja, han är svensk journalist, han är en tv-producent, han är fotograf, författare och mycket mer. Och för 5 år sedan hade jag äran att ha honom här i studion. Och då berättade han om sin farfar som byggde ett hus i Lindalen på 40-talet. Och hur han jobbade som tv-producent. Och att då, i december 2021, då var han precis på väg att ta en fil mag i historia. Och då pratade vi också om en bok som han har skrivit. Den boken hette Desertören och Vietnamkriget som han skrev 2008. Och då intervjuade min far Åke Sandin honom om den boken. För i den boken så skriver han om de här första desertörerna som kom till Sverige. Och de hamnar ju här i Tyresö. Så han blev både intervjuad av Åke och Åke intervjuade honom. Sen har även Åke Sandin intervjuat Johans far, Per Romin, och jag har intervjuat hans bror Hans Romin. Så att familjen Romin är en känd släkt här i Tyresö, för det var de enda som hette Romin, tror jag. Johan har gett sig in i många tuffa, svåra, kontroversiella ämnen. Han har bland annat gjort mycket poddar och intervjuer om Israel-Palestina-konflikten. Så jag ska höra lite grann med honom om han ser på det. Och han har haft en podd som heter Faktapodden som jag lyssnade på när jag intervjuade honom förra gången. Så nu ska jag ringa upp honom så ska vi se hur det har gått med hans filmag i historia om han fortfarande jobbar som journalist. Vilket han gör förstås. Så nu ringer vi till Johan.
Hallå, det är Johan.
Ja, hej Johan.
Hej, hej.
Tyres Kåling Ystad, eller?
Ja, precis. Ja.
Johan, du bodde ju förut i Haninge. Det var ju nära. Hur kommer det sig att du nu bor i Ystad?
Ja, men det kan man ju fråga sig. Jag är gift med en skånska. Och för några år sedan så bestämde vi oss för att flytta ner hit till Skåne. Bland annat för att barnen skulle få komma nära sin morfar och mormor som bor här nere. Och lite småstadsliv som... Det är väldigt tryggt här. Man kan låta barnen cykla till skolan och de klarar sig själva ganska mycket och kan vara ute och leka. Och det är som, ska man säga, en liten sån 70-tals uppväxt. Den som jag hade i Tyresö, den kan jag ge mina barn här i Ystad.
För förra gången när du och jag pratade, då var det så att då berättade du ju om din uppväxt lite grann på Sikvägen och Lindalen. Berättade om din farfar som hade byggt ett hus. Och sen berättade du också om Haninge, hur ni hade det där. Att det var ju liksom 2021 som jag intervjuade dig för 5 år sedan. Att det var oroligt då.
Mm. Ja, man började märka det redan då. Alltså för vi bodde ju ganska nära... Jordbro, och där är det är ju polisen har ju klassat det som ett sånt utanförskapsområde, utsatt område, och man började märka det liksom. Det var skjutningar på stationen där, och det var, jag hittade vapen i skogen där jag brukade gå ut och promenera och fick ringa polisen och de hämtade det där vapnet på något sätt så kom det där nära. Och jag började faktiskt tröttna på det till slut lite grann. Att man måste hålla på förhålla sig till de här kriminella gängen och liksom anpassa sig till det. Och man hamnar bredvid någon sån där på tåget och sådär. Jag vill inte leva så. Jag vill framförallt inte att mina barn ska behöva anpassa sig till det där. Mm. Jag tycker inte det är acceptabelt. Så att, därför så... Men det är inte det enda skälet. Det fanns många andra skäl också. Mm. Det är liksom vanliga att vi ville komma nära morfar och mormor för barnen och sånt.
Ja, jättebra. För du har ganska små barn, va? Eller unga barn?
Ja, nu är den äldsta av dem av kull 2, om man säger så, är 12. Ja. Och sen är de 10 och 9. Ja, så att det är
Bra jobbat där. Förra gången jag intervjuade dig, då skulle du precis göra klart din filmagehistoria.
Ja, det stämmer, ja.
Och det gjorde du?
Ja, absolut. Den är klar och jag jobbar ju både som journalist på tidningen Fokus just nu och sen så jobbar jag även med, jag producerar en podd för ett museum i Lund som heter Kulturen i Lund. Och jag sköter dels en del sociala medier och gör fotograferingar och videoinspelningar och lite sånt där för dem. Så man kan säga att jag är deras lilla husjournalist.
Bra där. Men sen ser jag dig på sociala medier. Jag har hängt, alltså jag har sett dig under alla år där du har funnits, tidigare Twitter, X. Men nu ser jag dig framförallt på Facebook som heter Historia med Johan Rumin.
Ja, men precis. Det var jätteroligt. För så här, jag har ju hållit på och gjort content, som man säger i den här världen. Alltså innehåll för sociala medier som handlar om historia. Det har jag gjort sedan 2019. Då startade jag en grupp på Facebook där jag berättade om svensk historia på engelska. Och så höll jag på med det några år. Och sen hade jag en annan sida som jag fortsatte att skriva på engelska om svensk historia. Men sen vid årsskiftet nu så då hade jag startat en TikTok-kanal också. Ett konto på TikTok. För jag tänkte så här, men ska man nå unga människor så är det ju på TikTok. Det är där de hänger och liksom konsumerar videos och sådär. Ja. Så då startade jag där. Och då gick de här videoserna som jag gjorde då. Men då har jag gått över till svenska språket istället. Och alltså göra svenskt innehåll. Och då så körde jag på TikTok under några månader och det gick jättebra. Det kom väldigt många följare där. Och sen tänkte jag att ja, men jag kan ju göra det här på Facebook också. Så då tog jag i princip samma video och började publicera dem på Facebook. Och då har det tagit liksom, ja, det har ökat helt otroligt. Alltså jag har gått från princip noll följare till 21 000 följare på fyra månader. Ja, så att man undrar lite vad som har hänt. Liksom. Men det är otroligt. Så att det är ju väldigt, väldigt kul. Ja, men så nu har jag sammanlagt kanske 30 000 följare på mitt historie-content.
Ja, och det, TikTok för oss som inte då är så här TikTok-vänliga eller använder oss av TikTok. Där är det framförallt en ung publik, va? Vilken ålderskategori har du där?
Även man når unga vuxna så där kanske 16 till 40 ungefär. Aha. Det är inte så många i den, alltså 60-70-åringar, de har oftast inte TikTok, men vill man nå en 20-25-åring med det man sysslar med, då är det ju TikTok som gäller för dem. Ja, de hänger ju oftast inte på Facebook och så här, de tycker det är pensionärskör.
Men fortfarande är ju Facebook störst av alla sociala medier. Ja, YouTube är ännu större kanske, men alltså, jag fick redan tips från någon så här, du måste intervjua din kille som heter Johan Romin. Han kommer från Tyresö. Han gör historiegrejer om Tyresö, var det någon som skrev till mig. Har du sett honom? Så att det blev ju väldigt stort. Därför du gjorde ju, först tror jag gjorde om Sikvägen, va? Gick runt på Sikvägen.
Ja, lite så här är det att jag gör de här grejerna väldigt spontant. Så att om det är så att jag går förbi någonting och känner att här vill jag berätta någonting. Då tar jag upp mobiltelefonen. Jag har alltid en bra mygga eller en mikrofon i fickan som jag kan använda. Liksom. Mm. Och eftersom jag är uppvuxen på Sikvägen 59 i samma port som Ronny Hellström bodde i en gång i tiden och faktiskt samtidigt med honom där. Så, och sen så präglade Sikvägen vår familjehistoria väldigt, väldigt mycket i början på 70-talet innan vi flyttade till Krusboda. Så då tog jag fram mobilen och sen spelade jag in lite där. Men sen har jag även spelat in i Nyfors och den här, vid Gammelströmmen finns ju det här gamla första världskriget fortet eller befästningen där uppe på berget. Så där lekte jag ju som barn och där har jag också spelat in en grej och sådär. Jag skulle kunna spela in ännu mer i Tyresö, det är fantastiskt.
Korvlinjen kallas väl det här befästnings som man nu börjar titta på och folk är intresserade av. Ja, vad roligt. Och sen gjorde du en stor artikel i Fokus.
Ja.
Om granningsringen.
Ja, men det stämmer jättebra.
Ja. Och det, jag kunde inte läsa den, var ju bakom betalväg. Så jag var ju tvungen att betala en sån här tillfällig prenumeration. Jag vet inte hur länge jag ska läsa ett Fokus. Man fick någon slags startgrej där. Vad händer när ett område klassas som utsatt? Får jag höra, vad var din take? För att vi har ju då fått ett utsatt område i granningsringen. Nu har man ju sagt att det inte längre är någon öppen drogscen. Du var väl där, när var du där? I början av våren, va?
Ja, precis. Om man ska säga så här, jag har ju haft en relation till granningsringen under hela mitt liv, kan man säga. För att jag är uppvuxen i Bollmora centrum och vi bodde inte på granningsringen, men vi bodde på Sikvägen, sen bodde vi i Krusboda. Och när jag var tonåring så delade jag ut Tyresö Nyheter i granningsringen och hade det som ett extrajobb under en period. Och sen så har min mamma bott på Vitlöksgränd precis på andra sidan gatan där. Och nu har jag börjat klippa mig vid granningsringen också. Så att helt fantastiskt ställe. Ja. Bästa klipparen jag någonsin har varit på, tror jag. Nej, men så att jag liksom känner väldigt mycket för granningsringen, och det, för mig känns det liksom inget främmande. Jag menar, många människor kanske är rädda för att gå in i ett sånt här område som är klassat som utsatt eller så, men just med granningsringen så känner inte jag så, utan jag känner att det är som en del av mig liksom. Och då när det här området hamnade på polisens lista så tänkte jag så att jag skulle vilja göra ett reportage om det och hur kommunen hanterar de här frågorna och hur det är att bo där och arbeta där och vara där liksom och så. Och då så skrev jag den här artikeln.
Och vad kom du fram till när du gick och intervjuade folk då?
Att bilden är inte svartvit, utan det finns många problem. De jag pratade med beskrev till exempel att den här droghandeln är mycket värre på sommaren till exempel än vad den är på vintern. Så att det kan, många uttrycker också att det har blivit lugnare än vad det kanske var för något år sedan eller två år sedan. Någonting sånt där. Men att man är orolig för att den här sommaren, att det ska leda till den här ökade droghandeln. Och att det är då givetvis de här gängen som sköter droghandeln, att de... Ja, att så att säga, våldsnivån kan ju öka av det. Sen så tycker jag att den bilden av den politiska ledningen i Tyresö, att man ser de här problemen, tar dem på allvar och försöker göra någonting åt det. Mm. Sen är det nog inte alltid så lätt alla gånger att få grepp om det, eftersom det är, ja, man måste i så fall ha en ständig polisnärvaro och ha en fungerande... liksom socialtjänst, uppsökande verksamhet och ha lite koll på de här ungdomarna och så som sysslar med det här. Sen om man bor i Tyresö så kanske man har en annan, liten annan syn på det hela.
Men, jag går ju också genom granningsringen i och med att jag bor på Farmarstigen, så att det är naturligt att man vandrar genom granningsringen, och dagtid är det väldigt trevligt. Och du har ju pratat med en stycken som faktiskt bor där uppe, och det är ju, de har ju varit rädda egentligen för det som händer på kvällar. Så att det är ju lite olika bilder när man rör sig i ett område. Och egentligen så är det ju ett fantastiskt fint område för ungar. De som, jag har också haft massa kompisar som har bott där uppe och tyckte det var jättebra. Men rädslan just nu, för man alla vet inte var de håller till, de här killarna som har tagit över delar av drogförsäljningen där. Och det är ju gäng som egentligen inte bor i Tyresö. Så att man vet ju inte heller vilka de är. Några känner ju dem till, de som bor där, de som kan det här. Men vanliga människor vet ju knappt vad de ska vara rädda för.
Nej, men precis. Och sen så är det ju så, det var ju bara någon vecka sedan som det var en sprängning, eller om det i alla fall någon bilbrand, eller vad det var. På en parkering, och det är precis på andra sidan gatan från där min mamma. Mm. Min mamma gick bort för en vecka sedan,
ja,
men
hon
bodde ju där då på Vitlöksgränd. Och det var ju nere vid Tyresö gymnasium, så var den här dödsskjutningen på bussen.
Exakt.
Så att det även om... Sen är ju, vet man ju inte, det är säkert inte kopplat till någon som bodde där och så.
Nej, det var, men det
är
ändå, det.
Men ändå. Precis, det är ändå, händer ju där liksom. Och det är klart att det ökar ju oron och rädslan. Mm.
Sen om man läser om dig nu i, på Wikipedia, den är uppdaterad sen sist. Då står ju du, då står det att du är svensk journalist, du är tv-producent. Du har gjort, producerat över 200 tv-program och dokumentärer. Du är fotograf, författare. Och så står det så här, moderat politiker. För det står så här, i valet 2022 kandiderade Romin för Moderaterna till Haninge kommunfullmäktige samt Region Stockholm. Efter regeringsskiftet som följde på riksdagsvalet 2022 arbetade Romin som presssekreterare åt kulturminister Parisa Liljestrand. Så nu får du ta med lyssnarna från din period i SSU som ung här när du delade Tyresö Nyheter. Och kom från en arbetarbakgrund och sen blev du då tydligen in i Moderaterna och nu är du utanför Moderaterna, man fattar rätt. För jag har också följt den resan. Förklara, vad var det som hände?
Ja, det är så roligt när man sammanfattar det sådär. Ja. Jag var ju med i SSU Tyresö när jag var väldigt ung, alltså 13 till kanske 15-16 där, och så var jag väldigt aktiv. Sen var jag i ett år i USA och då kom jag liksom lite ur det här med vänster, om man säger så. Mm. Jag var ju fortfarande i ganska formativa år där och så. Och sen så har jag jobbat som nyhetsjournalist under många, många år. Och då har jag ju alltid hållit hårt på det här med opartiskhet och saklighet och så vidare. Då har jag liksom aldrig berättat vad jag tycker om saker och ting. Men jag har väl haft någon liten sådär liberal syn, röstat på Folkpartiet och så under många år. Sen efter valet 2018 så blev jag väldigt besviken på Liberalerna, som de ju kallas nu, och Centerpartiet, att de gick med Stefan Löfven. Alltså hela den här grejen som har varit under 2010-talet har jag med växande, inte från början har jag tyckt att man ska agera som Centern och Liberalerna. Alltså i början för 10-15 år sedan hade jag tyckt att de var rätt. Men ju mer 10-talet gick, desto mer började jag tycka att det här var fel agerat som de gjorde. Och i det skedet efter 2020, där pandemin och alltihopa, så här, då var jag också dessutom lite trött på mediebranschen, så att jag ville liksom, ja, men nu byter jag fot här, nu börjar jag stå för det jag tycker och nu och så vidare och så där. Och i det skedet så gick jag med i Moderaterna i Haninge. Sen är det så att jag gillar Sven Gustafsson väldigt mycket i Haninge kommun, som är KSO i Haninge kommun. Jag gillar honom som person, han är väldigt så här kul och outspoken person, lite på ett sätt lite annorlunda som moderat. Mm.
Är det inte så också när det gäller kommunpolitiker? För så tycker jag att det, de lär man ju känna. Och då är det väldigt personberoende hur man tycker om olika politiska partier. För att det är ju väldigt viktigt vem det är som sitter på olika uppdrag i en kommun.
Ja, men visst är det så, absolut. Och jag gillar folk som är lite så här sluggeraktiga samtidigt. Ja. Och inte så liksom så här, de här välpolerade människorna som säger talepunkter och som ska vara liksom likable. Liksom, ja. Jag vet inte, jag får inget förtroende för det. Jag gillar personer som säger rakt ut hur det är och står för det och inte ljuger.
Håller
det är
med.
Någonting som jag, om det är någonting som jag avskyr, så är det politiker som ljuger. Det är något av det värsta jag vet. Liksom. Ja. Och då är det bättre att, alltså är det någonting dåligt och man behöver säga det, men stå för det då. Säg det rakt ut och stå för det. Att vi hade fel för 4 år sedan. Än att försöka ljuga om, 4 år sedan, då tyckte vi så här, så vet alla att nej, det gjorde ni inte alls.
Precis.
Den där typen av politiker har ingen förtroende.
Jag håller helt med faktiskt. Där är jag också. Men kom du in i ett kommunfullmäktige?
Nej. Jag stod ju hyfsat långt ner på den listan. Så att det är det spelar ingen roll egentligen, utan det var ju mera symbolen. Sen efter valet då så fick jag en fråga om att hoppa in under en period som presssekreterare för kulturministern.
Ja.
Och det var väldigt spännande. Då jobbade jag i regeringskansliet under 3 månader. Det var ett tidsbegränsat uppdrag.
Aha.
Som jag gjorde.
Ja.
Period. Och kulturministern i Sverige är toppen. Alltså.
Hon
är jättetrevlig och liksom smart och intelligent och väldigt och rolig att jobba med.
Mm.
Så det var väldigt otroligt lärorika månader där.
Mm.
Och så. Sen har det blivit som så att jag liksom dras mer och mer tillbaka in i mediebranschen. Jag kan liksom inte riktigt lämna den.
Mm.
Och nu fick jag ju då frågan om jag ville jobba och skriva, dels skriva krönikor men också skriva nyhetsartiklar för tidningen Fokus och reportage. Mm. Och sånt. Och då kände jag att man kan inte riktigt vara med i ett parti. Jag måste ha ryggen fri, jag måste kunna liksom helt fritt kunna.
Aha, vad är det där för
riktigt? Kritisera.
Aha.
Ja, precis, för att man kan inte riktigt vara, alltså hela tiden så skulle man få den frågan om, ja, du skriver så där, varför du är med i Moderaterna eller du gör sig eller så och så där. Så att det, man kan inte riktigt ha det här jobbet om man är med, utan man måste kunna stå fri och kunna kritisera vem som helst.
Ja, liksom så. Precis. Och jag som då varit aktiv socialdemokrat jättelänge, jag kände samma sak. Så jag har gått ur Socialdemokraterna för att jag måste kunna våga säga vad jag tycker oavsett om det passar det parti som man kanske stöder eller man kanske stöder något annat. Det är olika beroende på vilka människor. Så att få vara en fri själ och säga vad man tycker, det är mycket, mycket enklare än att försöka väga sina ord på guldvåg så att det ska passa in.
Ja, men det är det faktiskt. Särskilt om man... Sen är jag stor nytta av att jag känner många politiker och de vet vem jag är och så vidare. Så att det är ju, jag har ju nytta av de där månaderna i mitt jobb nu. Så det är ingenting som jag ångrar eller så på något sätt, utan tvärtom faktiskt. Alla erfarenheter är bra liksom.
Du har ju också gett in i ganska svåra, jobbiga frågor. Alltså Israel-Palestina-konflikten. Den var du liksom inne i innan det här med Gaza-kriget.
Och ja, men det handlar också om, precis som i Graningsringen egentligen, att jag har en personlig relation till det.
Ja.
Därför att jag har rest väldigt mycket och gjort väldigt mycket reportage och filmer därifrån och så. Och sen har jag ju varit inne i Gazaremsan och jag har träffat Hamas ledning och gjort intervjuer med dem. Jag har klättrat i de här tunnlarna som det talas så mycket om.
Mm.
Och då var det ju smugglingstunnlar som tog in olika byggmaterial och allt vad det var som man sen använde till att bygga de här andra tunnlarna som man, där man höll gisslan och alltihopa sådär. Och jag har ju hört dem berätta och säga vad de tycker och vad de vill och så vidare. Och, så där. Och då när jag ser hur man pratar om den här frågan i Sverige så känner jag bara, då vill jag bara skrika rakt ut att ni har fel. De är väldigt många, inte alla givetvis, men
en stor del av... För mig är det här inte svart och vitt längre, för mig är det svart och svart. Alltså jag kan ju inte se de goda i någon av de här sidorna alls, varken det som händer... Hamas, vad de gör och vad Israel gör. Det är väldigt svårt att säga att det här är the good guys. Krig förr i världen var ju lite enklare, liksom, tror man. Goda och onda, svart och vitt, jätteenkelt. Och jag som är uppväxt då med en farsa som också var historiker och liksom får ta del av alla dessa fruktansvärda krig. Alltså det är svårt. Och navigera.
Ja, precis.
Vad är din take som både politiskt intresserad och historiker? Hur man ser på det här som har hänt och hur man har bilden av det här som sker?
Det är ju en väldigt lång och svår konflikt och som startade som, ska man säga, som en modern konflikt efter första världskriget 1920. Och om man tittar på vem som startade den här konflikten, så var det attacker mot den judiska befolkningen som fanns i dåvarande Palestina-mandatet. Och det började 1920.
Mm.
Sen hade man attacker 1921. Man hade en stor massaker som var väldigt lik den här 7 oktober händelsen som var massaken som var 2023. Där hade man en sån 1929 när det gick ut olika budskap från den politiska ledningen som var väldigt ska man säga, hatisk och radikal. Och det var ju en ledning på den arabiska sidan i Palestinamandatet som var på, som senare var på Nazitysklands sida. Så att de var ju fascister kan man säga. Ungefär som pilkorsarna i Ungern.
Mm.
Och de begick en gigantisk massaker 1929 som var bestialisk. Och det är efter det som man så att säga formade den här försvarsgruppen som senare blev IDF. Och vid den här tidpunkten, 1920-tal, så krävde egentligen inte judarna en egen stat. De hade ju i Palestinamandatet det som britterna hade bestämt, att det skulle vara ett judiskt hemland. Men det är ju inte samma sak som en judisk stat. Det här är en sak som många i Sverige missar, för man tror att man hela tiden har krävt att arbeta för en stat.
Mm.
Men det är ju inte samma sak som att arbeta för ett hemland.
Mm.
Så att ett hemland är ju egentligen ett nationellt hem. Det vill säga att man har rätt att flytta till det landet eftersom den här gruppen en gång i tiden kom ifrån det här området. Då. Och sen kan vi ju gå fram till 1948, då är ju samma sak där. Då utropas Israel efter det här delningsförslaget i FN. Och sen går då arabländerna till anfall mot det här landet som i princip bestod av ungefär en dryg halv miljon människor, varav 100 000 var överlevande från Auschwitz.
Mm.
Och de här bitarna glömmer man ofta bort i Sverige, tycker jag.
Varför gör man det, tror du?
Nej, men det handlar om olika narrativ. Alltså. Därför att historia handlar ju alltid om så här, vad är det du väljer bort för någonting.
Mm.
Eftersom man kan ju inte berätta precis allting.
Nej.
Men i det bortvalda, där ser du vad personen har för narrativ. Till exempel, ta när jag flyttar nu ner till Skåne här. Då märker jag att det finns ett annat narrativ här. Hur svenskarna agerade på 1600-talet här i Skåne till exempel. Där Gustav II Adolf red ner och brände olika städer och byar. Och man hatar ju Gustav II Adolf och Karl XI på många platser här nere i Skåne. Vilket jag inte visste om när jag flyttade hit. Och det handlar ju om att man har ett annat sätt att se på saker. Då, ser man att Karl IX brände ner Ystad 1569, vilket jag inte ens kände till att han hade gjort och så vidare. Så, där. Så är det med Israel och Palestina-frågan också. Det är alltid så att man, beroende på vad man väljer bort, så kan man se vad personen har för narrativ och vad det är man vill berätta för någonting. Och då när det finns två helt olika berättelser om samma fråga, då blir det väldigt polariserat. Och det är ju vad som har hänt där. Och då handlar det väldigt mycket om vad är det media berättar för någonting för människor? Vad väljer media bort för någonting? Och vad har man med för någonting? Och så vidare. Och det där har gått, så är det än idag.
Mm.
För då kan det vara så här att man säger, ja, idag har man bombat där och där. Men man säger aldrig varför.
Nej.
Man tonar ner Hezbollahs roll till exempel i södra Libanon. Att Hezbollah har grävt, de har lika mycket tunnlar, inte kanske precis likadana tunnlar som Hamas, men de har väldigt stort tunnelsystem även där. Och de planerade en likadan 7 oktober-attack, men de hann inte så att säga, genomföra den innan Hamas hade påbörjat sin attack. Men sådana här saker talas det inte om i Sverige. Och då får folk en snedvriden bild av vad som händer.
Var det inte så, Johan, att du när du jobbat på UR, ni gjorde någon slags, filmade en massa saker, så gjorde ni två olika berättelser. Från en palestinsk sida och från en israelisk sida egentligen med samma filmmaterial. Att ni skulle visa hur man kunde berätta två helt olika historier. Hade inte du det som jobb en gång?
Ja, men precis. Vi gjorde ett sånt tv-program. Och då, på den tiden fanns ju inte, det här låter som det är jättelänge sedan, men det är ju bara 2010, så det hände ganska mycket sedan dess.
Ja.
Men om man tittar på sociala medier idag, så är det ju så här hela tiden.
Ja.
Alltså, och även, och det påverkar ju också rapporteringen. Så att när man, det vill säga att, man, att pro-israeliska konton, de drar ju bara fram det som är extremt negativt om den palestinska sidan och vice versa. Så att det, till slut så blir det som att man kan fråga sig, är det här ens samma, är det ens samma konflikt? Det är liksom två helt olika sätt att se på det hela.
Gäller inte det alla krig? För att jag tänker, jag tycker samma sak när det gäller Ukraina och Ryssland. I och med att jag då, man har ju vänner som har olika extrema åsikter om liksom, ja, vissa som kan ryska och följer ryska konton. Och då får jag en annan bild. Och följer jag amerikanska konton så får jag en annan bild och följer jag den. Så att det är väldigt svårt tycker jag. Jag är ju inte historiker, min farsa var ju det. Men det är väldigt svårt att veta, alltså, hur ska man veta vad som är sant när man inte är där? Alltså, vilka konton kan man lita på? Vilka, man vet ju vilka, alla ägnar sig i krig åt propaganda. Och det är det, det är det som är narrativen nu hela tiden. Att det viktiga är vem som vinner. Liksom, vad ska man säga? Ja, det konstiga är ju så här att när det gäller Gaza. Jag tror inte att det finns många människor som tycker Hamas är bra. Men de har ju vunnit, vad ska man säga, det här, vad ska man säga, folk hatar ju Israels agerande men har glömt bort vad Hamas gjorde. Så att i USA till exempel, så är, alltså, eller även i Sverige, Palestinaflaggor och allting sånt. Palestinaflaggor gick man på 70-talet också, var ju samma vända då. Men nu är det som att de få som försöker få en annan röst eller bild. Det går ju inte att diskutera längre. Det är ju rasist, fascist, nazist. Allting man, alla ord man använder med varandra. Alltså hänga på X som det heter, Twitter. Det är inte hälsosamt. Eller försöka följa med. Vilka konton tycker du man kan följa för att få en nyanserad bild?
Oj, det är svårt. Ja, under kriget i Gaza så följde jag... Alltså jag försökte undvika svenska medier, för jag tycker inte svenska medier överlag, om man säger så, public service till exempel, att de har gjort ett tillräckligt bra jobb i den här frågan. Utan jag har följt, för att få det israeliska perspektivet, som är på ett ändå hyfsat sakligt sätt, så har jag följt Times of Israel. För de drar även upp, vi säger att Israel har begått någonting som är fel eller som inte är förenligt med krigets lagar och så vidare. Och så där. Då berättar de det också. Det vill säga, det är inte bara en propagandabild. Men de berättar också, vilket man inte får veta via public service, är oftast vad det är för bakgrund till olika händelser. Eller som när det var under Gaza-kriget, så kunde det vara: nu har Israel bombat ett sjukhus. Och så gick man ut på internationella medier och så kunde man se att så här, jaha, förmodligen så är det Islamiska Jihad som har skickat en raket mot Israel som sen har inte nått Israel utan som har slagit ner inne i Gazaremsan på ett sjukhus. Och sen så vevas det här om igen. Och sen så till slut så kom man fram till att jo, men det var nog Islamiska Jihad. Sådana saker det var nästan någonting sånt här varenda dag under Gazakriget.
Men du, och, varför? Alltså, vad är det som gör
därför att... Det finns inom public service, menar du, eller?
Ja.
Eller?
Ja.
Därför att det finns några tongivande reportrar på public service som har ett narrativ som de driver. Mm. Där de, och det, till exempel Cecilia Udén är en sån person som jag är väldigt, väldigt kritisk till. För jag tycker inte det är förenligt med opartisk och saklig journalistik att syssla med journalistik på det sättet som hon gör. Mm. Och om man är man en reporter som är där och ska rapportera, då ska man rapportera sakligt och opartiskt om det som man sysslar med. Och det tycker jag man hyfsat bra har lyckats vad gäller Ukraina-kriget. Mm. För då kan man ha till exempel, då kan man ta in Pasi Kivi som pratar om, det är som att han sätter sin helikopter och sen så berättar han om de olika frontavsnitten, om ryssarna som försöker det och vad kan Putins syn vara på det här och Ukraina, de kommer göra det här nu och så vidare. Så, där. Så att det är liksom, man får en, ja, som en helikoptervy över det som händer. Men om man bara, om man ställer sig på marken och bara berättar utifrån ett visst perspektiv hela tiden, då blir det ensidigt. Mm. Och det tycker inte jag är okej, speciellt inte när det gäller public service media, eftersom, nu kan jag berätta det, jag har jobbat i public service i 16 år, så att det är inte så att jag är en person som alltid hatat public service. Så är det verkligen inte. Egentligen så är jag en vän av public service. Ja. Men jag är inte en vän av det public service som är nu. Men jag är vän av det som var på 90-talet. För på 90-talet så var vi extremt noga med att det skulle vara opartiskt det som vi rapporterade.
Men du, för det här har jag undrat hela tiden nu. För jag som håller på med här intervjuer här, och jag klipper ju sällan bort någonting för att jag hinner det helt enkelt inte. Jag klipper bara bort lite hostningar och harklingar. Så en människa får ju berätta sin berättelse, och så har jag upptäckt att poddar älskar jag. För då pratar en, säg nu att jag skulle vilja lyssna på Parisa Liljestrand. Jag har 2 minuter här och 1 minut där i Aktuellt eller Rapport eller någonting. Men om hon blir intervjuad 2,5 timmar i en podd, då börjar jag ju fatta hur hon tänker. Så jag tycker att de här längre podden, de här längre grejerna som, där man ändå får lov att veta hur människor, ja, man hinner förstå hur de tänker även om man kanske inte håller med dem. Men det konstiga tycker jag är så här med all media idag, att man inte tar den här långa grejen. Varför? För att så länge jag jobbade på SVT, jag jobbar ju i och för sig på IT-sidan, men då var jag, stod där på Aktuellt på morgnarna ibland, skulle då fick de liksom en, du ska gå ut och leta efter en person som har den här åsikten eller är drabbad, eller man har en historia, man går inte ut och säger gå och kolla hur det är, intervjua alla som, utan på något sätt så går man iväg och vill berätta en historia innan man vet hur verkligheten ser ut. Det fattade inte jag med journalistik alls. Och likadant liksom...
Nej, och det är ju det som är narrativproduktion. Alltså,
ja, narrativproduktion.
Det är ju inte riktig journalistik.
Nej, det är inte det.
Det var ett sånt exempel i Sveriges Radio igår som jag reagerade på. Då var det... Rubriken var så här, mamman ser risker med bidragstak. Barnen kan tjuva på ICA. Och då så, i den här artikeln så... går det ut på då att hon säger så här, den borgerliga regeringen åt tidersidan med Sverigedemokraterna, de vill införa ett bidragstak, och det är syftet med det är ju att människor, att det ska löna sig mer att gå till ett arbete, och man ska sätta press på det sättet att få folk att söka de jobb som finns och kanske flytta till de jobb som erbjuds och så där. Och men vänstersidan har då en annan syn på det här och tycker att man ska ha, alltså att man ska inte ha bidragstak och sådär, eftersom det slår mot människor, utsatta människor. Det är deras syn på det hela. Okej, vad gör public service? Jo, så här, de går ut och intervjuar en mamma som menar att våra barn kommer att börja bli tjuvar på ICA om man inför ett bidragstak. Det är ett ganska märkligt uttalande, alltså för att alltså det finns ju ingenting som säger att man blir en tjuv om det skulle bli bidragstak. Ganska många steg däremellan. Och sen så säger reporten någonting i stil med att socialpolitiker i de stora storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö, de håller med den här mamman. De menar också att ett bidragstak skulle leda till ökad kriminalitet, säger man då. Och så berättar man inte det att de här socialpolitikerna är ju alla vänsterpolitiker. Mm. Det framgår inte tydligt, utan det ska, då ska det låta som att det här är några experter då som ger den här mamman rätt i synen att man blir kriminell om man inte har tillräckligt mycket bidrag. Vilket är ett vänsterperspektiv att tycka så. Och sen så kommer en minister från Moderaterna på slutet och säger en kort mening att så här, nej, det finns inga belägg för det, bla bla bla. Men 90% av inslaget har det här grundperspektivet, det här narrativet. Mm. Och det här är bara ett av många, 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 många exempel.
Men varför? För att... Vi är inte dumma i huvudet, vi som läser de här grejerna. Och varför Varför låter man, varför, om jag var journalist, jag är liksom bara barfota journalist här, om jag ska beskriva hur det är Björkbacken här, hur det ska bli med, då vill inte jag gå dit och liksom ha en färdig bild innan. Jag vill gå dit och fråga de människor som bor där. Jag vill fråga dem här, ja. Men varför gör man inte sån journalistik längre? Varför har man färdigt på redaktionen innan? Du ska gå ut och leta efter en sån, du ska gå ut och hitta en sån, du ska hitta det här, hitta, och sen det här med experter. Man kan hitta experter som tycker blå, röd, gul, allting. Så att man väljer vilka experter man går till. Varför har det blivit så här? Alltså, det här, jag tycker public service gräver sin egen grav när man gör så här. Man blir ju ifrågasatt på ett helt annat sätt än vad man blev förut. För att man inte håller sig till, vad ska man säga, verkligheten. Vi som är här ser ju att det inte är verklighet.
Nej, men jag håller helt med dig. Men frågan är ju varför. Jag tror att det är någonting som ligger i tiden. För att om jag skriver någonting som är väldigt, vad ska man säga, vinklat åt andra hållet på sociala medier, så får jag väldigt mycket klick och uppmärksamhet kring det. Men om jag skriver någonting som är lite mera middle of the road eller lite mer opartiskt, det vill säga å ena sidan si och å andra sidan så, då får inte jag särskilt mycket uppmärksamhet för det. Det klickas inte lika mycket på opartisk journalistik som det gör på partisk journalistik.
Nej, det är så det är bara.
Och då tycker jag då att public service ska ju inte syssla med klickjournalistik. De ska ju syssla med viktig samhällsinformation. Det är ju en viktig roll i samhället att det finns, att om man ska gå till en valurna och bestämma vad man ska rösta på, så ska man ha fått ordentlig bra information. En del av den informationen kommer via media, så att vi som i en demokratiskt land kan fatta våra beslut och vad vi ska stå för och så vidare. Därför är det ju enormt viktigt att den informationen som public service står för, att den är opartisk. Och det är inte det alla gånger.
Nej, jag håller ju med.
Det finns ju vissa reportrar som jag tycker håller väldigt hög klass och så, men jag ser också den här typen av inslag, som den här mamman till exempel och bidragstaket och så. Men jag håller med dig om poddar, för jag lyssnar också väldigt mycket på poddar, för då får man också en väldigt... Ofta är det ju så också med frågor att det är inte så enkelt att man kan förklara hela frågan på 2 minuter.
Exakt,
så att man får en tydlig bild av vad det egentligen som gäller. Utan man kanske behöver en timme för vad, jaha, det är det här det handlar om.
Ja, det är bara att se på utvecklingen i USA där de här tv-bolagen går ner och de stora tidningarna inte får, utan det är poddarna som avgjorde valet sist. Och nu svänger poddvärlden i USA, nu får vi se vad som händer där borta. Det är också fascinerande med hur politiken svänger efter, de man har förtroende för, ska jag säga, de lyssnar man på, och så slutar man lyssna på de man inte har förtroende för. Och det här är ju liksom... Journalistik är förtroende-business, det är politik också.
Ja, men verkligen. Problemet är ju att människor, med den här medieutvecklingen som vi har nu, så får man inga gemensamma referensramar.
Nej.
Då, om du träffar någon då som har en annan referensram, då kan ju den skilja sig komplett ifrån vad du tycker. Därför du lyssnar på något annat. Eller du, så här, jag menar, på 80-talet till exempel, alla tittade på... Eller när jag jobbade på Rapport på 90-talet, hade jag gjort ett inslag där, då hade alla sett det. Om man syntes i tv en kväll, då kände alla igen en nästa dag i tunnelbanan.
Ja, då ringde din mormor och sa...
Ja, men så var det verkligen. Min mormor brukade alltid ringa, jag såg Johan på tv.
Ja, då visste alla hennes väninner. Ja, det var inte så snygg tröja han hade på sig. Han hade inte kammat sig så bra, jag vet hur det var.
Ja.
Tack, vet du vad, Göran Remin, nu ska du få återgå till ditt liv hemma. Jag tycker det är kul att få prata med dig. Jag följer dig på alla möjliga sätt. Har gjort det under hela din period där du har varit aktiv på olika medier. Och jag själv lyssnar på Kvartal, som jag tycker ändå har lite så här, alla åsikter får komma fram. Jag tycker det är en jättebra. Och nu har jag fokus och jag har ingen koll på egentligen, men Jag tycker att det växer upp nya mediegrejer som jag hoppas att få större inverkan på även public service.
Ja, men verkligen. Vi har ju startat en podd också, jag och Cecilia Garme, som är också i politisk reporter.
Ja, jag såg det. Inför valet.
Den kör vi. Ja, precis. Ja. Och jag håller med om Kvartal också. De har ju också den här synen att alla möjliga perspektiv ska få komma till tals. Ja. Alltså att... och den här partiledarutfrågningen som de har där tycker jag också väldigt mycket om. Man tar med, de får ta med en kompis och sen så blir det lite mer ett snack mera än att det är någon hård grillning efter ett visst format.
Så
de gör väldigt mycket bra faktiskt.
Ja, jättekul. Ja, så att vi hoppas att du kommer tillbaka till Tyresö fler gånger. Du har ju lite släktingar här, även din mamma inte längre lever. Du var ju här ändå.
Nej, men precis. Hon var ju musiklärare i Tyresö under många, många år. Och hon var ju med i Tyresö-spelen. Så hon bodde ju från 62 bodde hon i Tyresö ända fram till då, förra veckan.
Mm. Och du har väl din bror här också, eller du har väl bröder, va?
Jo, jag har bröder. Ingen av dem bor just nu i Tyresö, utan de bor i Nacka och i Älvsjö och närmare stan och sådär. Mm. Så nu kommer jag faktiskt inte ha någon sån personlig kontakt, mer än att jag har mitt hjärta i Tyresö, givetvis. Och jag kommer komma ut lite och göra fler historiegrejer, absolut.
Bra! Och då tycker jag, när ditt hjärta börjar klappa och du ska hit, då kan du väl ta en liten sväng förbi vår studio och berätta om några historiska saker. Så måste vi inte prata politik, eller då kan du prata om det du har funnit i vår fantastiska kommun.
Ja, men verkligen. Mm. Tyresö ligger mig varmt om hjärtat, ska ni veta.
Ja. Tack så mycket, Göran Romin, som då nu bor så långt borta som Ystad.
Det är precis.
Länge söder, så kan man inte komma.
Nej, det är bara faktiskt 1 kilometer till havet härifrån.
Åh, vad fint. Ja. Kul att jag fick tag på dig, och ha det så jättebra och lycka till med din historiepodd. Och jag länkar till Historia med Johan Romin och även till din artikel i Fokus. Vad händer när ett område klassas som utsatt, tänkte jag lägga ut också. För de som är intresserade.
Ja, toppen.
Mm.
Då tack så mycket att jag fick vara med.
Ja, tack så mycket. Då hörs vi. Ha det så bra.
Ja, ha det bra.
Hej, hej. Ja, och jag som fått göra den här fantastiskt trevliga intervjun med Johan. Jag heter alltså Ann Sandin Lindgren och lyssnar på Radio Tyresö 91,4.